Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
Tackar för inbjudan och att vi får möjlighet att komma hit och berätta lite grann om vad Handelskammaren gör, historien bakom och lite grann vad Handelskammaren ser framåt i tiden. Då kör vi igång! Om det gick någon förbi så var det där naturligtvis Rolling Stones med Start Me Up. Jag som ska guida igenom den här timmen heter Anders Eriksson och jag jobbar som regionchef för Handelskammaren Mitt Sverige i Örnsköldsvik. Jag tänkte under den här stunden börja med en internationellt perspektiv kring den här organisationen. Och sen ska vi flyga in mot den nationella uppstarten Och senare landa i Örnsköldsvik och kanske också då den länsbundna organisationen som det här är idag. Handelskammaren, det är en politiskt oberoende organisation som ägs helt och hållet av sina medlemmar. Och det är ju då företag och organisationer i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen idag. Den här organisationen har mycket gamla rötter, både internationellt och nationellt. Och den första handelskammaren i världen, den bildades 1599 i Marseille. Och redan då, på den här tiden, så fanns det ett behov av att trygga handel och värna om köpmännens säkerhet och utveckling. Internationella organisationen, den bildades väldigt mycket senare. Det var 1919. Och den heter då ICC, International Chamber of Commerce. Den främsta uppgiften, det var att främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens. Och det viktigaste bidraget i den här ambitionen, det var att underlätta handel och harmonisera regler för handel och hur det skulle ske. Idag heter det regelverket Incoterms. Och det betyder att man också lyckades gå från över 300 olika regler till idag 11 stycken som en internationell standard för hur handel och de risker som finns med handel ska regleras. Jag tänkte vi går vidare i musikvalet och vi startade ett ganska bra tempo och jag tänker att vi fortsätter i samma tempo med lite afroamerikansk inspiration. Och under den här låten så kan ni väl fundera på vilken känd amerikansk skådespelare som sjunger. Varsågod!
Together, let's party all day long.
Ni har suttit och kliat era huvuden en liten stund. Och det här var skådespelaren Bruce Willis som sjöng. Han har tydligen röst också. Då har vi gett en liten kort internationell utblick för den organisationen som jag jobbar med. Och om man ska sätta lite siffror på det så är det så att idag finns det ungefär 12 000 handelskammarkontor runt om i världen. Och det betyder att det är lika många handelskammarkontor som det finns McDonald's-butiker. För svenskt vidkommande så startade Sveriges första handelskammare i Stockholm 1902. Och redan den tiden så var handelsfrågorna centrala. Men parallellt med handelsfrågor och export så är också infrastruktur en viktig fråga som handelskammaren har drivit under sedan bildandet där 1902. 1916 så fick Sveriges handelskammare ett officiellt erkännande med en auktorisering från Hans Kungliga Majestät. Och i och med den så blev handelskammaren en halvofficiell ställning och den är ganska unik som näringslivsorganisation här i Sverige. Några år senare, då är vi inne 1918, då skickade handelskammaren en skrivelse till kungen om att ett önskemål om att inrätta ett nytt departement som sedermera några år senare blev handelsdepartementet. Och Sverige har ju alltid haft ett behov av export och att främja handel, även under den här tiden. Jag tänkte som en introduktion till nästa melodi så beskriver den här melodin den epoken då många människor från Sverige flyttade över utomlands. Och med de möjligheterna som det gav att komma till nya länder. I det här fallet var det USA och migrationen. Så över till Helen Sjöholm som jag tycker beskriver en vacker resa från Kristina från Duvemåla. Varsågod.
Fördrev mig Gud, från mitt hemland slet jag bort. Här är jag en flykting och en främling, och det ödet finner jag mig i. Men du tog mitt barn, och du tar mig från min man. Jag kan inte längre se. Det du vill, vad ska jag ta? Tanken är svindlande, framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt. Och nu darrar min själ inför svaret att du inte finns till, fast jag trodde på dig. vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns. Ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min ånger sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig.
Det här var ju Helene Sjöholm som sagt, och även om det här var export av familjeband så är jag säker på att det sitter många i radioapparaten som i och med den här tidsepoken som var väldigt dramatisk i svensk historia har en del släktingar på andra sidan Atlanten, Massachusetts eller Ohio som exempel på stater där många svenskättlingar slog sig ner. Som ett exempel på handel, jag är ursprungligen född och uppvuxen i Hälsingland, och liksom där så har ju som exempel sörkörarna idgat handel med Stockholm. Och då är vi i början på 1800-talet eller sekelskiftet jämt. Och här fanns ju ett behov av att sälja pälsar, lin med mera, och hem hade man ju då socker, mjöl, andra textilier och varor som man behövde hemma i Örnsköldsvik eller som i mitt fall då hemma i Hälsingland. Och redan här så kan man ju föreställa sig att den här resan på den här tiden, det var en ganska strapatsrik färd med häst och släde och ett behov av att skydda köpmän och grosshandlare. Den har ju funnits med sedan många hundra år tillbaka i tiden, vilket det här kan vara ett exempel på. Så om vi därigenom också går in lite grann mer på den rollen som jag har idag och det arbete som vi bedriver i Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Och innan det så tänker jag att ett fint glatt minne som jag personligen har från min uppväxttid, då landar vi i Hälsingland som sagt och på Gästis i Alfta. Och Alfta är hemmaort för rockbandet som då Perssons Pack. Tänkte vi ta en liten låt från deras repertoar. Mm.
om min dag inte var en ändlös landsväg och i natt en vild och krokig stig. Om min morgon inte kändes så ändlig, då är ensamhet ett ord som inte finns. Men bara om min älskare väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå. Bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Jag kan inte se min spegelbild i vattnet. Jag kan inte säga sorglösa ord. Jag hör inte mitt eko slå mot gatan. Kan inte minnas vem jag var igår. Men bara om min älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå. Bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Det finns skönhet i flodens silversånger. Det finns skönhet i gryningssolens sken. Men då ser jag i min älskares öga en skönhet större än allting jag vet. Och bara om jag vet att hon väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå. Bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår.
Och med mina hälsingeband så förstår ni också att jag är inflyttad till kommunen. Och det kommer jag nog förmodligen att vara de nästa två generationerna. Är det någonting som man bär med sig från tiden som nyinflyttad, då man oftast också kommer med lite andra preferenser och ser på saker med andra ögon, så är det att här i Örnsköldsvik så har folk på något sätt vänster bestämt sig för att det ska gå att göra saker. Och det där är en lång tradition av samverkan och beslutsamhet som jag inte har upplevt på andra håll. Med rötterna i hembygden så tycker jag det känns naturligt att vi spelar en liten melodi som ursprungligen är text av Gustav Fröding. Mando Diao, strövtåg i hembygd.
Skimmer i molnen och glitter i sjön. sången blev tyst i hans dödssjuka bröst, och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ner in vid sjön för att höra hans tal om det gamla som gått medan tiden led, om det gamla sorgsna och sålande svar han slår, men så svagt som det blå vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 långa år, det är dött och begravet och glömt. Där du kära gestalter och synen nyss, där står gamla i all stage
Vi var inne på samverkan och en beslutsamhet tidigare. Och nu rasslar vi fram i tiden och kommer till mitten på 90-talet. Vid den här tidpunkten så startades ett arbete som skulle leda till en stor förbättring för infrastrukturen i hela den här regionen. Botniabanan-projektet satte fart, och som en del av den gruppen, Botniabanan-gruppen, så satt Håkan Åström som representant för Handelskammaren och gjorde en godsutredning för industrin. Och för industrins räkning vad Botniabanan skulle få för betydelse. Ungefär samtidigt så inleddes här ett samarbete, en samverkansform som jag har stor glädje av idag. Och som också präglar de korta beslutsvägarna och den dialogen som vi har mellan näringslivsorganisationer och kommun. Vi kallar den för näringsliv i samverkan. Och det är en gruppering som då består av Handelskammaren Mittsverige, Industrigruppen Örnsköldsvik och Företagarna som organisation. Den samverkansformen bär många frukter och kommer att bära många frukter framöver. Och vi kan med det här sättet att arbeta också vara mera effektiva i de insatser som vi behöver göra utifrån att vi är begränsade resurser idag. Några andra milstolpar utifrån Handelskammaren Mittsverige, det är ju att den här tiden 1995 så fattade man beslut om att etablera ett kontor i Örnsköldsvik, och frågan var om man skulle ansluta sig till Västernorrland eller till Handelskammaren Västerbotten. Carl Kempe, som känd industriman, satt som ordförande vid den här tiden. Och tillsammans med styrelsen så bestämde man sig för att ansluta sig till Handelskammaren i Västernorrland, som det hette då. Export ifrån den här regionen, den har haft stor betydelse. Och för att kunna ge några siffror och fakta på det, så till exempel så skogsindustrin i det här länet, den står ungefär för 60% av exporten från Västernorrland. Och värdet 2015, det var 25,4 miljarder kronor. Hisnande mycket pengar. Och då förstår man också att exporten har varit och är väldigt betydelsefull för industriutvecklingen i länet. För att företag ska bedriva framgångsrikt verksamhet här så krävs ju förutom bra handelsrelationer och regelverk för det ledarskap, och det krävs tillgång till arbetskraft och infrastruktur. Det är de områdena som Handelskammaren är verksam inom. Som ett exempel på det, 2000 så drog Handelskammaren igång ett samarbete med Sven Nyberg. Och nu är vi i år 2000. Det var ett ledarskapsprogram som industrin tycktes fanns stort behov av att utbilda personal på sina respektive företag. Och det här gjordes då i samarbete med Handelskammaren, Industrigruppen och Företagarna och Företagslotsen i Örnsköldsviks kommun. Ett ledarskapsprogram som har varit väldigt framgångsrikt och faktiskt bedrivs i en lite annan form och skepnad idag. Och vi har kanske utbildat någonstans uppemot 170 personer i programmet. En annan insats som kommer från ursprungligen från Handelskammaren, det är Örnsköldsviks kreditgarantiförening. Den bildades 2001 med 20 privata finansiärer som skapade en förening, en ekonomisk förening, och syftet med det var att tillhandahålla garantier för banklån och krediter för företag för att till exempel främja exportsatsningar. Då skulle jag vilja lyssna på en man som också har gjort stora avtryck i Höga kustens område, och vi ska ut på infrastrukturområdet och ut på vägarna med Thomas Ledin.
Jag har funderat, jag har tänkt, och jag har kommit på att det nog är så att det är dags för mig, hög tid för mig att ge mig av. Nu har jag gått här i flera veckor, vänt och vridit fram och tillbaks. Det är dags för mig, hög tid för mig att ge mig av. Jag behöver frisk luft i mina lungor, ny mark under mina steg. Sakna doften av frihet, bär en oro inom mig. Jag behöver komma ut, ut på vägarna igen. Jag har begrundat, övervägt. Det är inte lätt, gör jag verkligen rätt. Det är dags för mig, hög tid för mig att ge mig av. Jag har våndats, legat baken, ändrat mitt beslut, men nej, nej. Det är dags för mig, hög tid för mig att ge mig av. Försök att förstå. Asfalten ropar mitt namn.
dagarna i.
Ut på vägarna igen av Thomas Ledin. Det är precis dit vi ska. Infrastruktur vid sidan av export och handel är och har varit traditionellt en handelskammarfråga. Hur arbetar vi då med den här frågan? Trafikverket är ju som bekant ansvarig för infrastrukturen i Sverige. Och som näringslivsorganisation så förväntas vi vara en remissinstans och ge ett remissvar på de satsningar och prioriteringar som Trafikverket föreslår. Där blir handelskammaren företagens röst. Naturligtvis är arbetet med infrastruktur ett gemensamt arbete med kraftansträngningar från både politiken, kommuner, landsting och länsstyrelsen. Några exempel på större satsningar som har skett under senare tid, det är ju naturligtvis Botniabanan. Men även bron över Sundsvallsfjärden som invigdes 2014. Och på senare tid har frågan om tyngre och längre lastbilar på vägarna blivit en viktig fråga för handelskammaren i Mittsverige. Vi gungar vidare på vägarna med hjälp av Robbie Williams.
The shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that hip, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. And fancy gloves, though, is on that key thing. So there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. Someone sneaking around the corner. Could that be our boy, Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way. Get you 10 old Mac keys back in town. Gee, you by Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mac keys spends, he spends just like a sailor. Could it be, could it be, could it be our boy now? Mackie's back in town.
Hoppas ni kunde njuta lika mycket som jag av den senare versionen av Mac the Knife med Robbie Williams. Tredje fokusområdet som Handelskammaren jobbar med är kompetensförsörjning. Och för oss betyder det att vi arbetar med utbildningsinsatser och driver flera projekt i regionen i syfte att säkra tillgången på kompetens för företagen. Exempel på sådana insatser är Teknikcollege i Sundsvall. Det är ett samarbete med Mittuniversitetet för studenter att knyta starkare band med länets företag för examensarbeten med mera. Arbetsmarknadskunskap i skolan. För oss i Örnsköldsvik är det ett bekant satsning och område som industrigruppen startade för 4 år sedan. Numera har vi ett samarbete med industrigruppen Örnsköldsvik och som betyder att arbetsmarknadskunskap i skolan har startat i flera kommuner i länet. Och den riktar sig främst till elever på gymnasienivå och i högstadiet i syfte att vidga vyerna för vilka yrkesområden som finns tillgängliga i vårt område och att stimulera studenter till att göra ett aktivt val med bättre förutsättningar för att jobba kvar här i vårt område. I Örnsköldsvik så har vi utbildningsprogram med olika inriktningar som affärsjuridik, säljutbildning och fortbildning för företag med utgångspunkt i leveransvillkor och Incoterms-regelverket. Vi fortsätter lite grann i musikens tecken och jag skulle vilja spela en melodi som kommer från danssfären som har präglat min uppväxt över lång tid. Nothing for a broken heart. We'll be right back. Vision 2008. Världsklass 2015. Och numera världsklass Örnsköldsvik. Några bekanta begrepp för många av oss som bor i och verkar i Örnsköldsvik. För mig betyder det här en gemensam kraftsamling för att vi som bor och lever i Örnsköldsvik ska ha en ännu bättre plats att leva i framtiden. Och som en del i det här goda samarbetet med kommunen så har Handelskammaren en plats i arbetsgruppen för världsklass Örnsköldsvik. Det är en förmån att få delta och bidra till utvecklingen av Örnsköldsvik på det här sättet. Ett helt unikt samarbete som vi från Handelskammaren sätter stort värde i. Vi börjar närma oss slutet av den här resan i tid och rum tillsammans med er vid radion. Hur är vi då organiserade idag? Ja, vi är 300 medlemsföretag. Vi har totalt 6 anställda och 2 projektanställda. En vd i Sundsvall. Och där är också huvudkontoret ligger för med den administrativa personalen där. För att arbetet ska ske lokalt ska vara anpassat utifrån de lokala förutsättningarna som finns i respektive ort Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik så finns det en kretsstyrelse för varje ort. Den ger mig som regionchef styrning, stöd och råd i det operativa arbetet varje dag. Och jag värdesätter deras insatser och stöd högt. Det är en fantastisk grupp kompetenta människor från några av de större industrierna i Örnsköldsvik. En utveckling, om jag tittar tillbaka i tiden och jämför med hur det ser ut idag, så tycker jag mig se en utveckling av att jobbet blir mer krävande och förväntningarna från medlemsföretagen ökar. De förväntar sig att vi ska ha mer kunskaper, detaljkunskaper på de områden där vi verkar inom. Det här är en utveckling som jag tror också följer med kraven som företagen har i hårdare konkurrens, en effektivare och slimmad organisation internt som gör att krav och förväntningar på Handelskammaren också ökar. På kontoret i Örnsköldsvik så är vi idag 2 medarbetare. Det är jag som regionchef och sen Carina Kock som anställdes i år för att hantera den administrativa delen. Det är ett härligt tillskott med sin personlighet och serviceanda och arbetsglädje. Vi ser fram emot att få jobba tillsammans under 2018 också. Vad händer då i framtiden? Ja, för första gången i Sverige så ordnar Handelskammaren Mittsverige ett näringslivsparlament den 8 maj 2018. Vad är då ett näringslivsparlament? Jo, det är när dagen kommer så kommer vi att samla 77 representanter från länets företag. Vi kommer att byta ut de politiker som sitter i landstingsfullmäktige i Härnösand. I den salen kommer företagen att samlas och under dagen rösta fram och diskutera de utmaningar som man ser just nu och som man då vill skicka till regionutvecklingschefen Hans Wiklund och regionen och kommunerna i det offentliga rummet. Det här ska vi se som ett intressant steg utifrån också att det finns redan en sån här parlament i EU-sammanhang där hela EU-parlamentet ersätts för en dag med företag från hela EU-området och man på samma sätt röstar i viktiga frågor och sen lämnar över det till de styrande i EU-parlamentet. Det här vill vi införa och testa för våra förhållanden i Västernorrland. Det ska bli jätteintressant att följa. En ny medlem som kom in 2017 är också IKEA. IKEA som stor organisation har för avsikt att tillsammans med oss ta fram ett traineeprogram för unga blivande anställda i företagen. Och det kommer att ske under 2018 och det ska bli intressant att inleda ett samarbete tillsammans med dem. Som avslutning i det här lilla inslaget i eten så finns det ju alltid en viktig förutsättning att det fungerar i balansen mellan yrkesliv och arbetsliv. Och jag är glad att komma hem och mötas av min fru och familj. Jag bor i Nätradalen i Västanå mer specifikt och trivs jättebra där. Och som ett tack och en uppskattning till familjen så vill jag avsluta den här radiointervjun med att spela en gammal goding med Gary Moore och B.B. King. Since I Met You Baby. Tack för mig.
I used to wake up in the morning with an aching head. I couldn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time. Since I met you, baby, it's made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. I used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy things before you came along. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am.
Bedragarna resumé. Carl Morell har kommit till Evert Danielsson för att förhöra sig om Nils Bolin. Carl Morell hyser misstanken att Evert Danielsson kan vara den som tagit ihjäl Nils Bolin eftersom hans hustru haft ett förhållande med den döde. Och Carl Morell besöker Dolores. Erik Morell får besök av finska Sirpa som påstår att det är Holger Lestander som dödat Nils Bolin. Bedragarna avsnitt 10. Taxiföraren var densamme som de åkt med till Bjästa och han log nu också när han vevade ner rutan och såg den skara som samlas framför rådhuset. Det var Jakob Bengtsson och Carl och Erik Morell som skulle ta sig till Holger Lestander. Tre var de, det skulle nog räcka. Sirpa fick också åka med. Grannen som hon skulle till hette Bengtsson och hade en och bodde en halv kilometer från Lestanders hus närmare stan. Han stod på gården, arbetsklädd i blå overall och gummistövlar när bilen svängde upp på gårdsplanen vid en mörken flaggstång. Han såg ut att vara i 40-årsåldern. Nu har han familj, sa Erik när Sirpa klev ur. Hon tittade förvånat på honom. Jo, han hade hustru och tre barn, sa hon. Bra, sa Erik. Vi hör av oss om det är något annat. Bengtsson nickade till henne och de som satt i bilen och hon gick upp på bron och in i huset. Vart ska vi nu? Sa taxichauffören. Erik kom ihåg att han hette Emanuel Svedberg. Det var något bekant med namnet men han kom inte på vad. Inte så långt, sa Erik. Det kan bli lite spilltid. De kom snart in på den smala vägen omgiven av björkdungar. Det flagnade huset låg lika nedsänkt idag. men någon Holger Lestander verkade inte finnas där. De gick de 100 meterna till Nils Bolins ruckel. Den var fortfarande olåst och såg ut som förra gången de var där. Erik genomsökte rummet ännu en gång på jakt efter de pengar som Sirpa sagt att Bolin tagit hand om. Det tog inte lång tid. Han bläddrade igenom de 4 böckerna men hittade bara ett kvitto från en kemtvätt. Han skakade sängkläderna och la dem på en stol och så drog han ut madrassen på golvet och kände och klämde på den. Det fanns något i madrassen. Han plockade fram en kniv och skar upp ett hål och fiskade fram ett kuvert som visade sig innehöll 600 kronor. Sirpa ska få dem, sa han för sig själv och stoppade kuvertet i rockfickan. Karl och Jakob hade varit ute och gått runt huset på jakt efter något som indikerade att det var här mordet skett. Erik och Karl hade gjort en snabb genomgång förra gången de var här också och resultatet den här gången blev lika dåligt. Jakob och Karl kom in i rummet. Erik hade satt sig på en stol. Ingenting, sa han. Ingenting ute heller, sa Karl. Men nu vet vi i varje fall att han i våras bodde i stan, sa Erik. Det var en annan som antydde det, sa Jakob. Vem? Det var när vi knackade dörr i byn, sa Jakob. Han plockade fram en svart anteckningshäft och bläddrade i det. Det var en pojke hos någon som heter Larsson, en pojke på 15 år någonting, som sa att han sett Bolins namn på en dörr på Nygatan i stan. Han sålde söndagstidningar. Köpte Bolins söndagstidning? Jakob tittade i häftet igen. Nej, sa han. Pojken hade aldrig sett Nils Bolin där. Det var det där med namnet. Stod det Nils Bolin på dörren? Det frågade jag om, men han sa att det bara stod Bolin. Och det var väl därför jag inte ägnade någon närmare eftertanke, sa Jakob. Ska vi se om Holger Lestander har återkommit, sa Erik. Huset var lika tillbommat, men de 2 dörrarna till lagården gick att öppna. Det fanns möjligheter att låsa. På ena dörren dinglade en järnstång och i den andra satt en ögla. Porten var cementlagd och på väggen hängde en sele och en tornister. Till höger låg en upp- och nervänd skottkärra med gummihjul. In i lagården fanns 3 tomma bås, ingen häst i spiltan till höger. Erik gick ner på knä och granskade golvet i porten och fann några fläckar som kunde vara blod. De säger ingenting, sa han. Det var ju här han slog ihjäl kattungarna. Jakob drog på sig handskar, vände på skottkärran och drog ut den i dagsljuset. Han plockade fram glasögonen ur innefickan och kisade på flaket. Erik och Karl hade också kommit ut. Titta på hjulen, sa Jakob. Titta på underredet. Bevis för att den används ändå. Men ta en titt på hur innan mätet ser ut. Har ni någon gång sett en renare skottkärra? Rengjord, sa Karl. Var den här han använde för att frakta liket till Hildingssons lada, sa Jakob. Teknikerna tar hand om det, sa Erik. Fläckarna på cementgolvet måste också kontrolleras. Han plockade fram ett hänglås ur fickan. Ta in kärran igen, sa han. Vi låser lagården tills vi får hit tekniker. Jakob drog tillbaka skottkärran. Erik fäste stången i öglan och låste med sitt hänglås och stoppade nyckeln i fickan. Emanuel Svedberg hade bilen parkerad på behörigt avstånd. Men han hade klivit ur nu och kom vaggan emot dem. Erik viftade bort honom. Där har ni inte att göra med, sa han. Han kan stiga ur bilen ändå, sa Karl. Nyfikenhet övervinner alltid, lättja, sa Jakob. Det var närmare 20 miljoner stockar som forslades genom sorteringsverket i Sandslån under en säsong från maj till oktober när rumpan gick. En av dem som arbetade längst var Hugo Wiklund. Han var en av baserna på andra rännan. Han kallades för Dykdalben. Det berodde nog inte på att han som få var årsanställd och som en arbetsuppgift hade att isa runt Dykdalberna vintertid så att de inte sprängdes. Nej, det kom sig nog av hans utseende. Stadig och kompakt som en Dykdalb såg han ut. Grått, kortklippt hår, isblå ögon och ett stort huvud. Förra våren hade han cyklat in till Engbloms i Nyland för att köpa en hatt. Han fick komma hem med oförrättat ärende. Men Engblom hade mätt skallen på honom och sedan specialbeställt en hatt som passade till hans väl tilltagna huvud. Sen hade han burit den i helg som i vardag. Det var inte för att visa att han var en som bestämde utan för att han trivdes i den. Det var en Stetson-hatt. Som bas var han omtyckt. Det var egentligen så att Många som arbetat på Ränna 2 när de återkom sommaren därpå gärna såg till att de fick Hugo Wiklund som bas. Ofta vann han de inbördes tävlingarna mellan rännorna. Det var i regel så att genom den andra rännan forslades det största antalet stockar när Wiklund hade skiftet. Han hade kommit på en viktig detalj som han undanhållit de andra basarna. Han hade anställt en springare. Ja, han kallade dem för det. Det var egentligen den viktigaste funktionen på hela rännan. Han såg noga till att det blev en ung, ambitiös man, men i synnerhet rörlig pojke. Hans uppgift kan tyckas lätt löjlig, men han sprang fram och tillbaka i kanalen och lossade det timmer som fastnade på sin väg mot buntverket. Han såg till att det inte blev några glipor i flödet. Det var därför Hugo Wiklund vann. I år hade han valt ut en 15-åring från Loen, mager, brunbänd pojke med raska ben som sprang som om han deltog i en tävling. Och det gjorde han ju också, tänkte Wiklund. Han hade sett till att berömma honom vid flera tillfällen. Han hade en förmåga att läsa av människor, Wiklund. En god egenskap när man är bas på ett sorteringsverk som drar till sig allsköns folk. När en arbetare kom ut för första gången på just hans ränna så väntade han en stund med att placera honom på en kam eller ett indrag eller som prejare. Han läste av dem. Det var hans fru som myntat det begreppet. Du läser av folk, brukade hon säga. Och så var det nog. Han kunde se vad de gick för. Det gällde inte torpar och småfolk från Styrnäs, Bjärtrå, Ytterlännes eller Torsåker. De kände han, de återkom varje år och de visste han vad han hade. Nej, det gällde utbördingarna, de som kom långt ifrån för att arbeta under en kort period. Det var ljusskygga individer som bar med sig hemligheter. Det var vandrare som tog en paus och det var sådana som kunde hämtas av polis efter bara några dagar. Somliga stannade bara några skift, andra några veckor, men en del blev kvar ända till slutet. Det var egentligen så att Wiklund visste hur länge de skulle stanna. Han kunde läsa av det, i regel hade han rätt. Men i fråga om han som hette Eriksson hade han haft fel. Han hade placerat honom på en ansvarsfull post som prejare efter att ha granskat honom en stund. Och han hade inte misstagit sig på det. Han hade skött sitt arbete utan anmärkning. En prejare måste kunna se när ett mått är på väg att fyllas. Han måste kunna bedöma i vilken ordning måtten ska tömmas så att det inte blir stopp i flödet. Ibland kunde Wiklund vakna kallsvettig från en dröm. Det handlade alltid om stopp i flödet. Timret som inte kom fram, som fastnade i intaget eller i ett mått. Det var hans fasa att det skulle bli stopp, att vattnet skulle ligga blankt utan timmer. De ord han oftast fällde när han stigade omkring på bryggen och tilltalade sina mannar var: se till så att det inte blir stopp i flödet! Eriksson hade inte förorsakat några stopp i flödet, så på så vis hade han haft rätt. Det fel han hade haft var att han trott att han skulle stanna säsongen ut och hade blivit ytterligt förvånad när han kom ut på bryggan och fick reda på att de var en man kort bland prejarna. Han har väl tagit kojdag, sa han. Han har farit åt Örnsköldsvik, sa den gamle. Se till så att det inte blir något stopp i flödet ändå, sa Wiklund och gick. Fel hade han haft, och det tyckte han inte om. Och några dagar senare, det var dagskift då, var en annan arbetare som förorsakade lite huvudbry. Det var en utsocknes, en utbörling, en vandrare, en luffare, en som pratade på annat sätt och inte såg ut som en vanlig arbetare. Men Wiklund kunde inte riktigt läsa av honom. Han var kraftig, ljus som en ljus skäggstubb, och han talade som om han kom söderifrån. Wiklund hade tänkt att han bara skulle stanna ett par veckor, högst en månad. Han satte honom på treårskammen mot land där ett sillskrä hade gått bet gång på gång och blivit hemskickad av Wiklund. Sillskrä var ett annat ord som ofta dök upp i Wiklunds medvetande och kunde översättas med fullständigt värdelös. Men Lundgren, det var en annan uppgift, hade visat att han klarlade det jobb han var satt att utföra. Men ändå var det som om Wiklund inte kunde släppa tanken på honom. Och under lunchen i mässen nästa dag när han bläddrade i en gammtidning såg han efterlysningen av en vandrare som troligen befann sig i Ådalen. Tre dagar senare. Lundgren hade inte gått bet. Ringde Wiklund till polisen i Nyland och talade med en man som mullrade fram att han hette Stål. Hillevi hade snart slut på pengarna. Men vad gjorde det? Snart skulle allt lösa sig. Hon skulle ordna att arbeta här och de skulle gifta sig. Han verkade ju ha en bostad. Var det hans hus? Hon hade inte frågat honom, men det kunde vara hans. Hon föreställde sig kliva in genom dörren, den lilla trappan. Där kunde han ha en kruka med någon blomma, en perenn eller något liknande. Hur såg det ut inne? Hon tänkte sig ett kök, ett stort vardagsrum med piano och tunga gardiner och ett sovrum, en stor säng med en genomskinlig sänghimmel. Ja, hon skulle stå i det där köket med förkläd om livet och han skulle komma in genom dörren efter dagens arbete och ta henne i famnen. Hon grimaserade illa när hon tänkte på gårdagskvällen och kvinnan som försvunnit i hans omfamning. Var det Clara Morell? Var det hon? Och en toalett inomhus, en vattenklosett och ett badkar. På kvällarna skulle hon ligga i badet, nästan dold av skummet, och på badkarskanten ett stearinljus, och han skulle öppna dörren försiktigt, le lite illmarigt mot henne och kvickt hoppa ur kläderna med viskande ord krypa ner till henne. Hon log vid tanken. Hon hade köpt en ny klänning och en höstkappa, en tidig höstkappa, hade biträdet sagt. En kappa in i oktober. Och pengarna var på väg att ta slut. Hon hade stått utanför konditoriet i en kvart minst och sneglat på klockan. Redan när den var några minuter över tre kröp rädslan in att han trots allt inte skulle komma. En motorcykel bromsade in nära henne. Föraren bar svart skinnrock, brun skinnmössa med öronlappar och stora glasögon. Han lyfte dem och det var förstå hon såg att det var han. Hoppa upp, sa han. Jag trodde vi skulle fika, sa hon. Vi tar en åtur först, sa han. Hon satte sig upp på det som hon visste kallades bönpallen. Hon hade aldrig åkt bak på en motorcykel. Hon höll händerna om honom och motorcykeln kom iväg ner för Storgatan. Hon log, hon njöt av vinden, hon gladdes över kroppen. Hans kropp nära sig, hon blundade. Hon tryckte sig längre fram, närmare honom, försökte få händerna runt honom. Rockens mjuka skinn var som hans hud för henne. Hon smekte och höll ögonen slutna. Hela vägen blundade hon, men hon kände att de färdades uppåt. Hon tänkte att det var till hans hus. Visst var det åt det hållet. Hon öppnade ögonen ett ögonblick, men hon kände inte igen sig. Hon skulle kunna åka så här länge, tillbaka till Ådalen, över den mäktiga bron mot Nyland och Sandslån, vart som helst. Vinden, hennes omfamning, suset av däcken, ibland en liten duns, motorljuset som steg och sjönk. Plötsligt stod de stilla och hon slog upp ögonen. De var på en liten rund plats, en parkering, tänkte hon. Men det var inga bilar där, framför de klippor, ett berg, en stig. Han hjälpte henne ner från motorcykeln. Kom, sa han och pekade på stigen. Jag har inte skor för det, sa hon. Kom nu, sa han, det är ju en stig. Jag trodde vi skulle dricka kaffe, sa hon. Sen, jag ska visa dig någonting. Hon gick före. Snart försvann stigen där berg gick i dagen. Han gick av åt höger och låg in på en hala stenar. Hela området var fyllt av rundade stenar, men det gick att se på somliga att de använts till att gå på. Han stannade till och log mot henne. Hur går det, sa han. Snart har vi stigen igen. Jo då, sa hon. Fältet med sten upphörde och det gick lättare att gå, även om det var uppåt. Snart bredde berget ut sig. Inga stenar, bara berg. Han hade stannat. Ser du? Sa han. Hon kunde se hamnen härifrån och staden. Fint, sa hon. Hon gick några meter till, men backade snabbt. Det svindlade nästan för hennes ögon. Ett stup, ett brant stup. Ja, här får man vara försiktig, sa han. Han pekade lite till vänster om sig. Någon hade huggit till två klumpiga stolar av trä som var riktade så att man kunde sitta och se fjärden, hamnen, ända ner mot torget i stan. Han satte sig på den ena och pekade för henne att också sätta sig. Hon saknade närheten till honom på motorcykeln. Nu var de åtskilda. Han satt tyst. Nu kan vi prata, sa han till slut. Han vände sig mot henne. Hur långt gånget är det, barnet? En månad, sa hon. Jag tror inte, sa han. Det är sant. Hur vet jag att det är mitt? Jag har ju bara med dig. Du säger det bara för att jag ska bli ihop med dig igen. Han reste sig häftigt och gick de få meterna fram mot stupet. Han tänkte väl inte. Hon sprang fram till honom. Snälla du, sa hon. Det är sant, jag älskar dig. Vi ska få det så bra. Hon försökte ta omkring honom, men han drog sig undan och stötte bort henne. En sak ska du veta, det kommer aldrig att bli vi två. Du får bära tvillingar om du vill, men det blir inte du och jag. Hon tog fatt i kappkragen och skakade henne. Fattar du? Begriper du? Det är ett slut mellan oss. Hon slet sig fri. Jag kommer att säga det till henne, skrek hon. Jag ska säga vem du är. Jag ska säga att du gjort mig med barn. Att vi varit ihop natt på natt hela sommaren. Jag ska säga det. Hur blir det då? Med dig då? Hon slog ut med händerna. Hon knöt nävarna och vrålade ut sin vrede. Jag vet var hon bor. Jag ska ringa på. Anders ska säga. Känner du honom? Jag ska ha hans barn. Vad tror du hon säger då? Hon började skratta. Ett gällt, glädjelöst skratt. Och sen sprang hon mot honom. Han drog sig snabbt åt sidan och upp mot trästolarna, men hon var efter honom. Hon slog, hon viftade med sina armar, hon klöste, hon rev och hon skrek. Han backade, försökte värja sig, men hon var som ett vilddjur. Han fick tag i kragen och klämde åt händerna, fann hennes hals. Hon andades stötvis, ögonen spärrades upp. Han höll henne hårt, hennes armar föll ner mot kroppen. Han höll henne i ett hårt grepp och gick mot stupet med henne släpande efter sig. Han tittade sig omkring. Polisman Ståhl tog sig tid att äta lunch innan han drog fram cykeln och började trampa längs älven, längs strandvägen och över Hammarsbron. Han svängde höger efter bron och susade förbi Unanders motor och hela långa vägen ner mot Sandslån. Älven var fortfarande fylld med timmer. Han var ensam. Först hade han funderat på om han skulle ta med sin hjälpreda, men han hade ganska omgående skrinlagt de planerna. Han trivdes med att utföra sitt arbete ensam. Och en luffare på en treårskam skulle han väl klara av. Det var en moloken augustidag med en svag aning av höst, även om löven ännu bar sin gröna färg. Han gillade den här sträckan mellan bron och Sandslån. Som barn hade han ofta cyklat den där, då hans morföräldrar bodde i själva samhället. Morfar hade arbetat på sorteringen i stort sett hela sitt liv. En gång hade han själv dessutom varit spekulant på ett hus nära älven, men det hade inte blivit av. Så mycket annat kunde han tänka. Han stretade på över den korta bron och till höger om honom låg utgångsbryggan. Det var inte första gången han gjorde ett besök på sorteringsverket eller i tegelhusen där arbetarna bodde. Inte sällan förekom bråk, och en gång för länge sedan, 24 år sedan för att vara exakt, hade en arbetare legat ihjälslagen i sin säng en lördagsmorgon i augusti, bestulen på den avlöning på 300 kronor som han hämtat ut dagen före. Det hade visat sig att han lånade ut pengar mot hög ränta och alltid hade en liten svart bok där han skrev upp skulderna. Den boken fann man aldrig. Och inte heller hade man lyckats få tag i den som dödade honom, och snart hade 25 år gått. Man var ung då, tänkte Ståhl. Men han minns ännu händelsen. Greven hade han kallats, som hade fått skallen inslagen och som legat helt dold av täcket. Lakarna var blodiga, gardinerna var blodstänkta och benbitar och järnsubstans hade kastats omkring i rummet. Han minns att det var i kasern 5, rum 6. Mordvapnet hade man inte hittat, men det troliga var att det var en yxa eller en pennhammare. En gång hade han också blivit kallad ut på bryggan när en nyanställd arbetare med haken i högsta hugg hade jagat kontrollanten längs rännan och hotat att slå ihjäl honom. Det var han och Wiklund som hade brottat ner honom på bryggan, och sen hade han förpassats dit där han hörde hemma. Så han och Wiklund hade samarbetat förr. Det var också han som stod vid intaget och väntade på honom idag, när en vandrare på en trehålskam skulle förhöras och kanske vidarebefordras Norra Skogs. Du får inte på en gång, hälsade Wiklund. Det finns andra ärenden, sa Ståhl. Ska vi gå då? De började trava längs rännan med Wiklund i täten, förbi indraget till tvåårskammarna, och sen stannade Wiklund. Där, sa han och pekade. Han som stod på treårskammen var ljus, lång och stadig. Han är bra med bossaken, sa Wiklund. Han gick förut på kammen. Lundgren, som han sagt att han hette, petade i stockarna, stötte bort samliga och drog in andra. Han verkade inte ta någon notis om basen. Wiklund ropade något till honom. Lundgren vände sig mot honom, stötte haken i bryggan och lutade sig mot den. Ståhl gick närmare. Indragaren fortsatte dra in så att det till slut brötade sig av timmer i kammen. Wiklund skrek åt honom och klararen satte ner spaken och fick stopp på timret. Nu blir det stopp i flödet, tänkte Wiklund. Polisen vill tala med dig, sa han till Lundgren. Jaha, sa han. Jag tror jag vet vad det gäller. Han la ifrån sig haken, öppnade den lilla trälådan och tog fram en kaffetermos och en påse bullar. Ska vi gå då, sa han till Stål.